Har Europa slungats in i ett techkrig mot USA?
Krig är ju ett starkt ord, men definitivt en konflikt. Och här är också Europa väldigt sårbart.
Europa vill nu då dumpa amerikansk teknik och klippa AI-bandet med USA. Men är det ens realistiskt?
Alltså insikten finns och viljan finns nog, men det är en väldigt, väldigt brant uppförsbacke, för Europa är idag helt beroende av amerikansk tech.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Den 12 juni tar Trump-administrationen ett beslut som sänder chockvågor genom Europa. Den här gången handlar det inte om tullar eller NATO, utan om AI. En ny avancerad AI-modell från techjätten Anthropic blockeras för alla icke-amerikaner. Och ett scenario som tidigare varit hypotetiskt för Europa blir ett faktum.
Och det där var ju nästan skrämmande, för precis innan så hade ju några tänkare här i Bryssel lagt fram en rapport, en domedagsrapport kan man säga, som var ett tankeexperiment där de blickade framåt mot år 2031 och då såg framför sig att USA och Kina liksom sliter Europa i stycken, ekonomin är kass, euron tappar i värde, det är cyberattacker mot europeiska bolag och allt detta för att Europa inte har sin egen AI. Och en av författarnas farhågor, det var att USA skulle begränsa tillgången till avancerad AI, och dagen efter den här rapporten kom ut, då hände just det.
Mm. Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, säger det, och du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge, och när vi nu ska prata om AI, tech och geopolitik så är jag också väldigt glad över att ha Ekots techreporter Sven Karlsson här i studion. Hej Sven!
Hej!
Du måste svara ärligt. Hur ofta använder du en europeisk sökmotor eller AI-modell?
AI-modell, aldrig hänt. Sökmotor, jag kan ha gjort det, men sen gått vidare och glömt det. Ungefär så.
Okej. Jag kan ärligt säga då att jag kunde inte på rak arm nämna en enda europeisk AI-modell eller sökmotor när jag började skissa på den här podden. Och jag är förmodligen då inte ensam om det, för omkring 80% av vår digitala infrastruktur och våra digitala tjänster här i Europa kommer från annat håll, främst då USA. Sven, problemet som Europa ser det i nedkokt format?
Ja, alltså känn på siffran 80%. Alltså EU, Europa är mycket beroende av framförallt amerikanska techföretag för att driva... alltså allt större delar av samhället ju. Banker, sjukhus, delar av försvaret och så vidare. Och då är ju frågan, vad händer om det blir kris? Är den här tekniken en bricka i förhandlingsspelet nu? Kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det? Det är väl den sortens tankegångar som är vanligt förekommande nu.
Just det handlar inte om vad du och jag liksom sparar bilder på våra kompisar i vilken molntjänst, utan det handlar om mycket mer basala samhällsbärande funktioner i Europa.
Ja, precis.
Mm. Och tidigare då så har ju EU:s relation till amerikansk och även kinesisk teknik handlat mycket om reglering, alltså integritetsskydd, innehållsregler och sådär. Men på sistone då så har frågan alltså fått en helt ny kaliber. Teknik är nu plötsligt geopolitik, mjukvara är makt och nu vill Europa bryta sig loss.
Each time you want to take a digital solution, either a competitive and high quality European solution. If it exists, take it. Please, take it. Adopt it.
Mm, Frankrikes president Emmanuel Macron där som ju... vi har här vädjat till företag och myndigheter i EU att välja europeiska alternativ om de existerar. Det här är november 2025 när han säger det här, och Frankrike och Tyskland krokar arm här i en push för digital suveränitet. Andreas, här har vi en glosa som verkligen har slagit igenom, eller hur?
Ja, men det har det definitivt. Och det här med suveränitet eller oberoende, det är ju kanske det främsta modeordet i EU numera. Alltså att EU ska bli oberoende på en massa olika områden, inklusive då det digitala området. Och som du är inne på, Therese, den här uppmaningen att bli digitalt oberoende, det kommer ju från högsta ort kan man säga, nämligen ledarna från EUs båda stormakter, Tyskland och Frankrike. Och det var ju nästan en vädjande Macron vi hörde här på det här mötet i Berlin förra året. Mm. Och bakgrunden, det är ju den här vetskapen som vi har varit inne på, att Europa är så djupt beroende av andra, att vi är sårbara och att man oroas då för den här liksom så kallade kill-switchen, att man är beroende av någon som bara kan trycka på en off-knapp och att man då, ja, men att man helt enkelt sitter i skiten rent ut sagt, att man inte kommer åt kanske sin egen data i amerikanska moln eller inte kan jobba om man stänger av Windows eller Teams. Mm. Och nu ringer det här, säger jag, vänta. Så stänger jag av det.
Sorry. Är det en amerikansk techtjänst som ringer hos dig, Andreas?
Det här var en vanligt mobilsamtal, men det är ju en amerikansk telefon.
Misstänkte.
Och det jag skulle säga, fortsätta här, var ju att som Sven var inne på, vi pratar ju om liksom basala funktioner i samhället. Om USA till exempel skulle stänga av Visa eller Mastercard, vi kan inte ens betala för oss.
Precis, du nämner här kill switch, och det där blir också ett sånt här ord som man hör allt oftare här det senaste året i Europa. Sven, alltså en avstängningsknapp. Nu då, som man ser det, i händerna på Donald Trump. Alltså, kan Trump tvinga amerikanska bolag att stänga ner i Europa?
Ja, det är väl det. Han har väl inte den här knappen i sin portfölj fysiskt. Men alltså, man kan ställa sig frågan, kunde Donald Trump införa handelstullar på länder över hela världen? Och svaret där är väl både ja och nej. Alltså han presenterade dem, det blev en väldans massa dramatik, mycket omförhandlades på en massa fronter, och nu är landskapet ser annorlunda ut, men det är inte exakt så som han presenterade det, ungefär. Och det är väl det. Donald Trump och kanske framtida amerikanska ledare exempelvis kan ju vara drastiska i förhandlingar. Och det vi också har sett är att många av USAs största techbolag fjäskar för Donald Trump, eftersom det finns politiska fördelar att få när de gör det.
Just det, och samtidigt finns det de också som hamnar i konflikt med Trump-administrationen, har vi också sett det senaste året.
Det också, han vill ha saker av många aktörer förstås. Och det är inte nödvändigtvis så att de här bolagen är beredda att säga upp sina intäkter från den europeiska marknaden, men kanske i en vecka. Alltså, det är en skala, men geopolitiken är mer spänd än vad den har varit på länge. Och då blir det här ett väldigt viktigt område för Europa att tänka på.
Vi har ju ett exempel ändå med, jag tänker på åklagaren inom ICC, alltså internationella brottmålsdomstolen i Haag, som utfärdar arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu. Och den åklagaren stängdes ju faktiskt av från en del av de här tjänsterna. Och ICC, det är klart att USA och Israel, de står inte bakom ICC, men vi pratar ändå om en åklagare från en internationell domstol som 125 länder står bakom. Så där gick det ju ändå att till viss del stänga av.
Mm. Microsoft som var inblandat där nekade väl till att de skulle fungera som ett verktyg då i händerna på Trump i just det fallet, och det är väl lite oklart vad som hände just där. Men som du säger, Andreas, det där var en historia som också verkligen satte ljus på den här frågan. Och nu då runt om i hela Europa så bubblar den här frågan väldigt intensivt om då teknikoberoende, digital suveränitet och vad man nu kallar det. Jag hörde till exempel i en podd häromdagen att Amsterdam, alltså själva staden Amsterdam, då går fram väldigt offensivt nu med en digital autonomy plan, en strategi för att bli tekniskt helt oberoende. Och här i Sverige har vi hört tidigare regeringen prata om att bygga en svensk AI-modell till exempel. Och såklart, även i Bryssel smids det ju stora planer på det här området.
We are living a defining moment for Europe. This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, where our innovators can use European software to develop ideas, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
EU:s kommissionär för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen, där, Var värt att notera där här i sammanhanget att det numera finns en kommissionär med det här specifika ansvarsområdet. Bara det säger väl något. Men Andreas, hon går ju fram här med, som vi hör, stora ord och också då ett stort lagpaket. Det här var ju bara här om veckan och nu ska vi bli en AI-kontinent, får vi höra av EU-kommissionen.
Ja, och det är lite kul tyckte jag. Man lyssnar på den här julklippet från Virkonen, men även från Macron. Alltså, det lät ju inte helt klockrent, så frågan är väl hur tekniskt kunniga vi är i Europa. Men i alla fall, EU försöker ändå ta sats kan man säga genom två konkreta lagförslag, och sen så tar man också lite mindre sats med två mjukare åtgärder i form av en ny strategi och en så kallad vägkarta. Men om vi tittar på de här hårda och konkreta lagförslagen som kanske är det mest intressanta, då har vi till exempel Cloud and AI Development Act, alltså en lag för att utveckla egna måltjänster och egen AI. Och det där förslaget innebär att medlemsländerna, om de ska köpa in digitala tjänster vid offentliga upphandlingar, det gäller alltså inte privata bolag utan offentliga kontrakt, då ska man göra en slags riskbedömning där man ställer högre krav på säkerhet inom känsliga sektorer som banksektorn, energi, hälso- och sjukvård och sådär. Och då finns det olika nivåer, fyra nivåer av säkerhet, där om man ska nå de två högsta nivåerna, om man ska uppfylla dem, då kan man inte använda amerikanska tjänster, då utesluts de. Och det här säger man ju från EU då, att det här riktas inte mot USA, amerikanska bolag specifikt. Men bakgrunden är ju en amerikansk lag från 2018 som säger att amerikanska myndigheter kan begära ut och få tillgång till data från amerikanska bolag oavsett var den datan är lagrad. Den kan vara lagrad på en server i EU. Det spelar ingen roll. USA ska få tillgång till datan, så det är det man vill komma bort ifrån bland annat.
Det är väl så alltid nästan, Andreas, att EU nämner aldrig USA eller Kina i sådana här lagförslag, men det är liksom uppenbart att det handlar om att bryta sig loss från, i det här fallet, USA då till stor del.
Ja, så säger man ju alltid, och det riktas inte heller mot USA, det bara råkar vara så att de här bolagen som träffas av EUs lagstiftning, de råkar vara stora amerikanska techbolag. Men skulle det komma andra stora techbolag, till exempel från Kina, som man skulle potentiellt kunna bli beroende av, då skulle det gälla även dem. Men sen så har vi ju också den här andra lagen som jag nämnde, Chips Act 2.0, och som namnet antyder så är det här en utveckling av en tidigare lag med samma namn, och där ska man då minska EUs beroende av chip eller halvledare som behövs för en massa olika saker, den digitala omställningen, den gröna omställningen. Men det finns en ny sak här i den här Chips Act 2.0 som är ett skifte, och det är att man inte bara ska stötta ekonomiskt utan man vill också öka efterfrågan på europeiska produkter genom att ställa krav på vissa sektorer att de måste minska sitt beroende. De kan inte vara beroende av en enskild leverantör utan de måste köpa av flera leverantörer, inte bara från Kina. Och det här ska till exempel gälla bilindustrin. Och sen om jag bara ska nämna de här lite mjukare åtgärderna superkort, ja, men då var det en strategi för att stötta startups och sen en vägkarta för att få in digitalisering och AI på energiområdet.
Så för att sammanfatta här, det är alltså ett stort lagpaket med massa olika delar. Det handlar om AI, det handlar om halvledare, chip, molntjänster med mera, där EU nu då på olika sätt ska levla upp. Och knappt hinner ju det här förslaget då till nya lagar svalna på kommissionens skrivbord innan då Trump får hela frågan att hamna i ett nytt akut ljus, Sven. Din reaktion här om veckan när den här nyheten kom om att Fable och Mythos, som de här AI-modellerna heter, blockeras av USA?
Ja, det var ju en bomb. America first, kan man väl säga. Samtidigt så tänkte jag också på att jag tror att den brittiska staten, delar av den, har fått tillgång till den här modellen. Så vad gör vi åt det? Vad gör man åt utländska medborgare i USA som sitter och jobbar med det här nu? Men tanken är då att den här mycket potenta tekniken som är väldigt bra på att göra cyberintrång och hitta sårbarheter i IT-system ska inte hamna i liksom orätta händer. Men det är inte bara det heller. Det är inte bara att det inte ska hamna hos kinesiska hackare. Det är också att det inte ens ska hamna i liksom allierades händer, ser det ju ut som då när det här presenteras. Och det är liksom, finns ett resonemang där att den här tekniken är farlig och därför ska tillgången strypas. Och att strypa tillgången till teknik idag är väldigt svårt. Men det är det de vill göra.
Nej, men precis, det där är ju då, om man ska se då, Trumps argument för att göra det här. Att det här är farlig teknik. Ligger inte någonting i det då?
Jo, det gör det. Det är väldigt många som varnar för det. De här AI-systemen skulle kunna leda till liksom ett globalt cyberkrig där inte bara då försvararna utan också angriparna från en massa olika håll har helt nya verktyg. Och det är det väldigt få som vill se. Så att det finns ett resonemang bakom det här, absolut.
Mm. Och det här beslutet som då Trump-administrationen tar, det gäller ju hela världen, så det är inte heller riktat specifikt mot Europa, så ska vi väl ha.
Nej, så är det ju. Och inte heller specifikt mot Kina. Men det är väldigt svepande på ett sätt som man inte ofta ser faktiskt.
Och det landar ju verkligen, som du säger här Sven, som en bomb i Europa. Och frågan som alla ställer sig här nu då, har EU en chans? Eller är vi för evigt dömda att vara, vissa beskriver det som en digital vasall under USA? Jag tyckte att det var ganska spännande när näringslivsprofilen Jakob Wallenberg var med i Ekots lördagsintervju härom veckan, för då fick han frågan om just det här.
Jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. Område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget.
Europa får gilla läget, vi har inget val, det är som det är. Sven, din take på den här jättefrågan. Alltså, kan Europa bryta sig loss från stormakternas techgrepp och gå en ljus egen digital framtid till mötes?
Ja, alltså de kan försöka, absolut.
Vilket man gör nu då?
Det är precis det man gör, och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar. Näringslivsprofiler som Jakob Wallenberg är skeptiska till det, tror jag. Alltså att man tror mycket mer på att samarbeta med USA, även ett Trump-lett USA, därför att utsikterna är, det här känns så svårt och som en så brant uppförsbacke som vi har nämnt.
Mm. Andreas, du nämnde ju vad då EU-kommissionen vill göra. Vad ser du då talar för eller emot den visionen? Är EU ens enigt till att börja med?
Ja, men jag tror att EU kan nog göra ganska mycket om det bara finns verklig politisk vilja. Då brukar EU faktiskt kunna ta sig i kragen och göra saker. Att det är ett problem, ja, där finns det en enighet. Vad ska man göra åt det? Ja, men där är man ju inte lika enig. Det är liksom den här klassiska frågan att EU, det är 27 olika länder. Det finns många olika politiska läger och många olika lösningar på även om man har ett gemensamt problem. Och den här frågan debatterades ju i Europaparlamentet nyligen. Då det var efter att Anthropics blockerats för Europa. Och den där debatten tycker jag ändå gav en fingervisning kring vad olika läger tycker. Och då hörde vi liberaler till exempel och en del från den moderata högern som tyckte att vi måste få bort EUs krångliga regelverk. Det här hämmar utvecklingen av AI. Nationalister på yttre högerkanten, de tycker inte att EU borde styra detta utan det är de enskilda länderna. Och sen har vi vänstern och andra sidan som tvärtom tyckte att vi behöver EU-regler. Vi behöver investeringar med EU-medel och så vidare. Så att alla är överens om att det här är ett problem. Vad ska man göra? Där finns det olika syn.
Det låter som ganska klassiska ståndpunkter där i EU-politiken, ja, nej, men även det på det här området. Sven, jag tänker då att även om EU-kommissionen då, Ursula von der Leyen, står och pratar om att vi har kompetensen i Europa, vi kan få till den här innovationskraften, så kommer ju inte liksom avancerade AI-modeller över en natt bara för att den politiska viljan finns i Bryssel. Och det krävs ju en massa basala saker här. Energi, vatten för datacenter, råvaror för att tillverka de här chippen, och där dominerar Kina. Det är lätt att se framför sig en ganska lång lista av hinder och men här.
Ja visst, alltså vi kan fylla på den i oändlighet känns det som. Men en sak till exempel, alltså kommer EU att producera billig teknik? Alltså om jag får gissa då, så känns det ju inte som det kommer vara det billigaste alternativet på marknaden. Och så kan det väl vara. Och då ska myndigheter då, säg svenska försvaret, betala för något som är dyrare. Men det finns kanske anledning att göra det. Men det skulle också kunna vara att det är mindre säkert på ett sätt. För att med amerikansk tech så absolut, det finns de här, Andreas har pratat om juridiska saker som europeiska politiker är oroliga för. Vi har också pratat om Donald Trumps lynne som de också är oroliga för. Men det de är bra på, världsbäst skulle jag tro, är att skydda sina system mot angripare. Så ska man då köpa ett europeiskt alternativ som har byggts under mycket kortare tid med inte lika många resurser, åtminstone inte på ganska lång tid, som också faktiskt är osäkrare. Så att det är liksom stor potentiell huvudbry här, ser jag framför mig, verkligen.
Det blir som en logisk kullerbytta där när man då använder säkerhetsargument för att bygga någonting som kanske blir mer osäkert, men osäkert på ett annat sätt.
Ja, precis. Så. Men så handlar det också om relationerna länder och kontinenter emellan. De kan ändras, och då begreppet säkerhet liksom blir ju då lite rörlig materia.
Hur långt kan Trump tänkas gå, bedömer du, Sven? Alltså, vissa har ju beskrivit det vi sett den här månaden som bara ett varningsskott.
Precis. Och det verkar ju som att nu får vissa användare trots allt tillgång till Anthropics modeller. Så att det verkar inte vara helt hugget i sten, det här drastiska utspelet. Vi har sett det mönstret förut med Donald Trump. Men det här handlar ju inte bara om liksom Mythos och Anthropic, utan det här är en fråga där politiker och andra försöker dra ut linjerna 10, 20, 50 år framåt och se liksom hur exponerade är vi på just det här området. Om vi tänker oss ett dystert framtidsscenario, ja, då, liksom, då ser det ju inte så jättebra ut. Och sen ska vi också säga, det finns en europeisk AI-modell, en stor språkmodell som byggs i Paris. Den är väl den enda då från Europa som kan konkurrera med de här stora spjutspetsmodellerna. Den är från Mistral, det är den jag aldrig har prövat. Så det är inte som att det inte existerar alls, det är bara det att vi ligger väldigt mycket efter.
Andreas, Sven säger här att han har aldrig ens prövat den här franska AI-modellen.
Mm. Den som heter Lucha, va?
Ja, jag tror det, precis. Mm.
Men då undrar jag hur man gör i Bryssel, alltså EU-maskineriet och EU-topparna själva, går de före här och lever som de lär?
Jag kan säga bara att det här Lucha, jag har inte använt den personligen, min sambo har gjort den och den är väl inte riktigt lika bra som amerikanska alternativ, verkar det som. Men i EU då, ja men hur gör man? Man försöker på sina håll. Sen är det väl inte alla som lever som de lär. Vi har ju sett, Sven nämnde Frankrike, ja men den franska statsapparaten, de har ju bytt ut Windows och Zoom till exempel mot andra system från Europa. Vi har sett hur tyska myndigheter använder tyska molntjänster och sådär. Och sen har vi ett antal länder som inte längre använder WhatsApp och Signal, och just när det gäller de chattarna till exempel, de chatttjänsterna, de används ju väldigt flitigt här i Bryssel, kan jag säga. Jag har hur många chattar som helst där källor från både medlemsländer och EUs institutioner skickar meddelanden om allt mellan himmel och jord. Sen så har vi också Europaparlamentet, och det där var ganska kul, för de har nyss bytt ut Google mot franska Quant. Jag var faktiskt tvungen att fråga äldsta sonen hur man skulle uttala det där, men det ska vara Quant. Och jag kollade det här med en källa på Europaparlamentet, hur det där funkar egentligen. Och då sa den källan att första dagen när man gjorde det här bytet, när man hade då Quant som default, då var det kanske mest eftersökta ordet i den sökmotorn, det var Google. Alltså man använde den sökmotorn för att ta sig tillbaka till Google och via en omväg. Och sen så visade det sig att ja, men man har kommit på att man kan ändra defaultläget tillbaka till Google, och då var det ganska många kollegor som hade gjort det. Så att, det är klart att det här är en vittnesbild, den är inte heltäckande, men det säger ändå rätt mycket om hur svårt det är att bryta sig loss från amerikansk tech-dominans.
Just det, vanan sitter ganska hårt inne, lite svår att bryta där kanske. Sven, om man lyssnar då på EU-kommissionen, Henna Virkunen och Emmanuel Macron, då verkar ju de i alla fall väldigt övertygade om att Europa kan bli en, som de säger då, AI-kontinent. Ser du det framför dig?
Alltså, vad ska de säga annars? Lite så känner jag. Men det är klart, alltså, den här tonen som jag har haft här idag, vi ska komma ihåg att det finns massvis med europeiska AI-företag. Det är inte det. En massa svenska exempelvis. Det är bara det att skrapar man, liksom, tittar man under huven på dem och ser vilka system som de är beroende av för att bygga sina egna, så är de väldigt ofta inte bara utländska utan amerikanska, kanske kinesiska i vissa fall. Mm. Och om man pratar hårdvara så ser det ungefär likadant ut. Ännu mer beroende av Asien där, skulle jag tro. Men en AI-kontinent, alltså vi har en massa städer, vi har en massa teknikkluster som man brukar prata om, tekniska universitet runt om i kontinenten som har massvis med techbolag, men vi är väldigt långt ifrån det som man ser i Silicon Valley eller det som man ser i Shenzhen i Kina.
Men om Europa nu då ska ta ett stort kliv här, var ligger då Europas Silicon Valley?
Svenska tech-entreprenörer skulle svara Stockholm, de i Berlin skulle svara Berlin och så vidare, men de är väl två heta kandidater. Amsterdam kanske har vi varit inne på. Vi får väl också ge det till Paris då, eftersom Mistral ligger där.
Vi får väl följa upp den här frågan i Europapodden, tänker jag, och se hur det går och se var någonstans då på vår kontinent som de här stora kliven kommer tas. Tack Sven Karlsson, det var så lyxigt att ha dig med i Europapodden idag.
Jättekul, tack.
Så roligt, du får komma tillbaka. Vi lär inte ha pratat om det här för sista gången.
Nej, jag tror inte det.
Andreas, stanna kvar tänker jag, för att vi ska nämligen hinna en grej till idag. För det är nämligen så att om en vecka exakt så kommer ett besked av stor politisk tyngd i Europa och inte minst i Frankrike. Hej Caroline Poron, radions sommarkorrespondent i Paris.
Hej!
Så kul att ha dig med i Europapodden. Först bara Caroline, du har haft fullt upp med rapportering om extremhettan. Men du har också hunnit gå på techkonferens, vet jag, som väl handlade precis om det här som vi har snackat om idag med digital suveränitet.
Ja, precis. Det var det stora temat för techkonferensen Viva Tech, som är en av Europas största AI- och techkonferenser. Och det är ju såklart en mässa med dansande robotar och föreläsningar och giganter som Jeff Bezos på talarlistan. Men även Henna Virkunen var där, som ni talade om tidigare.
Och det här var en stor fråga då? Tech-suveränitet då?
Det här var det som var hela konferensens tema, så att det var verkligen fokus på det.
Ah, spännande. Och du, Emmanuel Macron har vi också nämnt här i podden. Han har ju tagit på sig något av då en ledartröja i Europa på det här området, att Europa då ska stå på egna digitala ben. Hur blev det här hans mission?
Ja, men det rimmar ju väldigt väl med hans världsbild, och det som är en av hans kärnfrågor, det är ju suveränitet. Och det finns ju också en specifik fransk tradition bakom det här, att man ska vara oberoende, man ska kunna klara sig själv. Och Macron har ju moderniserat det här och tagit det vidare ut i AI och Europa.
Just det, suveränitet på alla områden och nu också detta. Jag måste också fråga dig. Andreas nämnde här i podden den franska sökmotorn Quant. Quant på franska då. Har du sett några fransmän som går runt och använder den här istället för Google?
Det har jag inte gjort tyvärr.
Kort men talande svar där. Nog om tech. Beskedet då som jag hintade om när vi ringde upp dig här. Nästa tisdag, den 7 juli, så kommer ett utfall i domstol som kommer att avgöra väldigt mycket för Frankrike och även Europa, eller hur Caroline?
Ja, men det stämmer. Marine Le Pen ska ju få sin dom i appellationsdomstolen. Det handlar ju om de förskingrade EU-medlen som ni säkert har pratat mycket om här i Europapodden. Och om den domen kvarstår, då kommer hon inte kunna vara kandidat till presidentvalet 2027.
Just det, så nästa vecka avgörs det då om det blir Marine Le Pen eller den 30-årige påläggskalven Jordan Bardella då, som kommer kunna ställa upp för den franska ytterhögerns nationell samling i presidentvalet.
Det stämmer.
Det är ju mycket då som står på spel, förstår vi. Alltså stämningen i Frankrike inför det här beskedet.
Ja, men man kan väl säga att partiet går och väntar lite grann med att dra igång sin officiella kampanj. För att de vet ju inte vem som blir kandidat, och det är ju verkligen väntan fram till tisdagens resultat. Men det är ju ändå så att man kan ju se att Nationell Samling sätter upp affischer med både Marine Le Pen och Bardella. Så att man officiellt så håller man fortfarande linjen att det är Marine Le Pen som är kandidaten.
Just det, men man har då Bardella också redo liksom bakom henne i startblocken.
Han står redo, absolut. Och han har ju börjat bygga sig. Han har ju fått börja bygga ändå sig själv lite grann i kulisserna. Han har ju släppt en bok om sig själv. Han har ju varit ute och rest i Europa och knutit kontakter. Och han träffar väljare. Så att det här är ju ändå, det pågår. Men det drar igång ordentligt först när vi vet.
Det har ju varit många turer i det här juridiska då, politiska dramat. Marine Le Pen samtidigt beskrivs inte sällan som en överlevnadskonstnär. Men om det nu då blir en fällande dom igen för henne om en vecka, har jag förstått det rätt då, som att då är det 100% uteslutet för henne att ställa upp i presidentvalet för Nationell Samling Eller kan hon hitta på någonting kreativt?
Hon kan överklaga. Det finns en till instans. Men det som hon har sagt är ju att hon vill lämna besked om huruvida hon ska vara kandidat nu i sommar. För att det kanske är så att det tar för lång tid att nästa dom blir klar. Men det hon har sagt i intervjuer, på en rak fråga då, om hon kan tänka sig att vara premiärminister åt Badela istället, så har hon sagt nej, det kommer hon inte vara. Anledningen som hon ger då är att hon tycker att Badela är en bättre premiärminister än hon. Och när de frågar då om, men om du inte har något val, då säger hon, jag behöver inget tröstpris, då kommer jag stötta Badela med hans uppdrag, säger hon.
Mm. Skjuter in en liten minifaktaruta här då. Frankrike har ju då en mäktig president och en premiärminister. Premiärministern är regeringschef, men presidenten är ju då snäppet mäktigare eftersom presidenten inte kan avsättas av parlamentet. Fick jag det rätta, Caroline?
Ja.
Ja. Så okej, om en vecka då, punkt för ett juridiskt politiskt drama och början på ett annat då när Frankrike kickar igång sin valrörelse på ännu mer allvar. Andreas, Jordan Bardella, han är ju EU-parlamentariker idag, så jag tänker att du har haft chans att följa honom i Bryssel. Om det står klart om en vecka att det blir då han som får ställa upp i det franska presidentvalet för Nationell Samling, har du fått några ledtrådar i Bryssel då om vad han kommer vilja genomföra?
Ja, han är ju dessutom gruppledare för partigruppen Patrioterna, så han är ju en tung EU-parlamentariker. Och det pratas rätt mycket om Bardella här i Bryssel och det franska valet. Och det är ju helt klart så att man förbereder sig för det franska valet, det vill säga att det ska bli en president från Nationell Samling. Sen så pratas det en hel del om huruvida Bardella kan göra en så kallad Meloni, det vill säga vara en nationalistisk ytterhögerledare som blir accepterad på ett sätt, kommer in i värmen, som inte blir isolerad i EU-kretsen. För det har vi ju sett att Meloni har blivit. Det var många som väntade sig att hon skulle bli isolerad, men hon har till exempel ganska nyligen varit på toppmöte, träffat Bardellas motståndare Macron på franska Rivieran. Hon är med i förhandlingar i EU, hon är med och formar beslut, för att hon har varit ganska pragmatiskt, har varit redo att förhandla. Men lyssnar man på Bardella nu inför valet i alla fall, så verkar han inte vara lika öppen för liksom samarbeten med den breda politiska kretsen inom EU, utan snarare han vill samarbeta med andra ytterhögerpartier och förändra EU inifrån, som man säger. Och det kanske mest extrema som han har sagt är ju att Bardella vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget. Det vore ju någonting riktigt i hästväg och i de här redan väldigt svåra budgetförhandlingarna. Mm. Och det är därför också man vill klubba den här långtidsbudgeten som vi sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Det vill man ju klubba före det franska valet inom EU.
Just det, Bardella gör att hela EU-maskineriet får lite eld i baken där när det gäller budgeten.
Ja, kanske inte riktigt hela, men jag har ju till exempel hört från svenska politiker att ja, men vi har ingen brådska, men en del ser i alla fall det som en faktor i budgetförhandlingarna, det franska valet.
Caroline, du nämnde där tidigare då att Marine Le Pen, då, det hon har dömts för, det handlar ju då om EU-medel som har använts på ett då olagligt sätt då, enligt domen i första instans. Marine Le Pen själv har ju hela tiden hävdat sin oskuld, och hennes linje har varit att den här domen då har varit politisk. Jag måste fråga dig avslutningsvis, Le Pen har sagt att det är en lättnad att Bardella är redo och kan kliva in, men är han ändå en plan B för partiet, eller?
Alltså, jag uppfattar det som att det är en plan B. Det är väldigt tydligt att man pratar om Marine som kandidaten fram tills att man vet något annat. Så det är hon som är kandidaten, även om hans opinionssiffror ser bättre ut.
Mm. Ett tips apropå det här. Senare i sommar så kommer en hel Europapodd om Nationell Samling, partiets framväxt och om Le Pens politiska bygge. Bästa sättet att inte missa den fördjupningen är förstås att följa Europapodden i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser, så ser man när nya avsnitt kommer. Och Caroline, du vet ju då vad du gör nästa tisdag.
Precis. Vi står jag utanför appellationsdomstolen.
Vi kommer såklart att lyssna på hur det går. Och Andreas, du vet ju också vad du gör om en vecka, eller hur? För det drar ihop sig till NATO-toppmöte.
Ja, det gör det. Toppmöte i Ankara, så att vi var inne på extremvärme tidigare. Det kommer bli ganska hett där också, både rent bokstavligt men också kanske politiskt.
Det pratar vi om då. Tack för idag, Caroline Poron i Paris, Andreas Liljeheden, Bryssel. Tidigare hörde ni också Sven Karlsson, teknikreporter här på Ekot. Producent idag, Paulina Monson, och jag heter Therese Rosavinge.